Vilket arrangemang alltså. Det jag säger, det är inte många predikanter förunnat att få gå upp och predika efter en sån framställan. Imponerande. Vi hade just den sången med i vår repertoar den här gången också. Ja. Som sagt, en av de här texterna som gäller för de här, den här, det är ju slutet på det närmaste slutet på kyrkåret då, och det är den yttersta tiden och där som är det centrala budskapet. Jag ska läsa en text från andra Petrus brevet, och ni behöver inte följa med och läsa eller så här, utan, men jag skulle vilja be er att fundera över vad ni får liksom för känsla när ni hör det här. Eller vad ni får för bilder in i huvudet. Det är två stycken, det är ett sammanhang, alltså det är inte två texter, men det är två stycken. I det ena så svarar Petrus på en fråga där man tydligen har varit lite orolig. Och i det andra så kommer han sen och lägger han ut förklaringen på det här. En sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år är som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. För Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med ett dån. Himlakropparna upplösas i eld. Och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas så måste ni leva heligt och fromt på alla, på alla sätt medan ni väntar på att Guds dag och påskyndades ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Det är ju så att när man läser en text eller tar del av ett budskap så har man alltid, vi har alltid en förförståelse. Alltså det glasögon på något sätt som filtrerar budskapet utifrån de erfarenheter vi har. Utifrån de bilder som redan finns i vårt huvud. Alltså vi föreställer oss hur det ser ut, det som vi läser utifrån vad vi har för kunskaper. Det är alltså inte först och främst det som sägs eller det som skrivs som får konsekvenser. Utan det som mottagaren hör eller lägger i det han läser som är avgörande. Det finns alltså inget budskap som i sig självt är neutralt. De som lyssnar har alltid någon slags förförståelse. Och det betyder att varje skribent, varje predikant och varje talare bör ju då sätta sig in i hur det sagda uppfattas och ha något sånär klar bild över hur de människor tänker som kommer att ta del av det här budskapet. Och det här är ju inte särskilt svårt kanske, eftersom att de flesta då talare eller skribenter talar till sin samtid. Och då har man ju också en gemensam bild av hur verkligheten fungerar. Det knepiga är det ju då när det är 2000 år emellan. Men detsamma gällde ju Petrus. När han försöker då beskriva hur han tänker sig den yttersta dagen så har han också med sig den tidens sätt att uppfatta verkligheten och världen. Folk måste ju få rätt bilder i huvudet va, när han pratar. De måste se det han säger på det sätt som han har tänkt sig detta. Och då är det säkert att han först själv då för sitt inre begriper hur folk kommer att uppfatta detta. Allt annat vore ju galenskap, eller hur? För en tid sedan så såg jag på TV ett program om han, den här Oppenheimer, han som uppfann atombomben. Och det handlade om kärnvapen och dess effekter. Och så visade man arkivbilder då från 60- och 70-talet som fanns när man provade dem här på den förstörelse då som en atomdetonation skulle kunna orsaka. Man fick bland annat se då hur bebyggelser med villor och skolor och fabriker och så vidare bara slets i stycken av en tryckvåg för att ögonblicket senare då förintas, raderas ut från jordytan av den här värmevågens fruktansvärda hetta. Det var som om någon hade gjort en lång, dödlig och fruktansvärd utandning bara. Jag minns de här filmerna från när de sändes första gången. Jag är ju ganska gammal. De är naturligtvis inte inaktuella på något sätt idag, men när jag gjorde min militärtjänst så var kalla kriget ett faktum. Och det var inte frågan om när det skulle bryta ut, eller om det skulle bryta ut, utan när. Och alla räknade iskallt med det här. Det visste liksom att det här skulle kunna hända, det skulle nog hända förmodligen, och det visste vi säkert, och smällen skulle komma när som helst, utan minsta förvarning, förutom detta då enorma ljussken som skulle visa sig en sekund innan. Den bilden hade alltså jag i huvudet när jag läste den här texten första gången. Och det är inte så konstigt, det är inte så långsökt. Det är den liksom erfarenhetsscenario på något sätt utifrån de bilder jag har fått som formar sig i skallen på mig. En händelse, alltså lika plötslig, lika överraskande som tjuven om natten, men lika dramatisk som en eld som förtär himlakropparna. Och oavsett vilket så är det faktiskt så som många faktiskt ser detta, det här budskapet. Troende eller inte troende. Alltså förödelse, förstörelse, en våldsam eldkraft. Alltså det är väldigt svårt att hitta någon positiv bild av detta som ändå är avsikten med Peter. Det är ju ett tröstebrev, det är ett svar på en orolig fråga. Petrus är ju inte ute efter att skrämma någon, han är tvärtom ute efter att trösta människor och ge dem hopp. Och särskilt då med tanke på att Jesus då vid så många tillfällen talar om det här tillfället som en glädjens dag. Det måste ju vara något fel i förståelsen då, eller hur? Om det nu är så, då måste vi fråga oss, var är det Petrus ser in i sitt huvud som inte vi ser? Vad är det för förförståelse han har som inte vi har? Jo, om man går in i en bysantinsk kyrka. Jag ska snart förklara vad det är för något, om ni inte vet det. Eller en ortodox kyrka. Man menar att de här kyrkorna är de som mest motsvarar urprincipen för alla kyrkorum. I februari så ska jag och Eva ska vi åka till Istanbul igen. Jag har nog varit där 10-20 gånger, jag vet inte riktigt. En fantastisk stad om man är intresserad av historia. Där finns världens äldsta och i tiden absolut största katedral. Den heter Hagia Sophia. Det ligger mitt i Istanbul. Den byggdes redan under kejsar Konstantins tid. Alltså någon gång i skarven mellan 400-500-talet. Den är alltså mer än tusen år äldre än Peterskyrkan i Rom som den ser ut idag. Bredvid Hagia Sophia, detta enorma komplex, så finns det en mindre kyrka som stod där innan man byggde Hagia Sofia. Och den heter Hagia Irene. Den har varit stängd av säkerhetsskäl under många år, men nu har de öppnat den igen så man kan titta in i den. Och dit ska vi gå, givetvis, jag och min fru. Och så har vi Kårakyrkan som ligger ett stycke längre upp i Gyllene Hornet och en mängd andra av de här första kyrkorna som byggdes i Mindre Asien, vilket är då nuvarande Turkiet, som är ännu lite äldre. De här stod alltså på plats under en tid när inte innan Nya testamentet förelåg som vi har det idag. Det var ett häftigt. Det kunde ingen präst gå upp i den kyrkan och säga nu ska jag läsa ur Nya testamentet, för det fanns inget Nya testament att läsa ur. Breven fanns ju naturligtvis och så vidare och en del massa texter, men det fanns liksom inget, det var inte klart än. Genomgående för de här kyrkorna då är att taket är en stor kupol. Och det kallas för basilika. Och det här är också den föregångaren som sen araberna tog till sig arkitektur när de byggde moskéer. Det är också kupoler ofta. Och den här kupolen då, i de här gamla kyrkorna, var tänkt att vara en miniatyr av himlavalvet. Insidan på de här kyrkorna då är fulla av fantastiska målningar, inte av stjärnor och solar och månar eller något sånt där. Och definitivt inga ballistiska robotar eller något sånt där, utan målningar av det gudomliga. Där frälsaren tittar ner själv på sin församling, där änglarna spelar musik och betraktar den med ett leende, och där ljuset från Gud själv strålar så ner över församlingen. Och det här var inte någon arkitektoriskt mode, om man nu tror det, utan teologi faktiskt. För precis som vi idag så hade man en föreställning om att den här tiden, eller den här väggen menar jag, mellan tid och evighet, väggen mellan vår jordiska tillvaro och evighetens fullkomliga, är ganska tunn. Och det här är en begränsning också som faktiskt bara vi lider av. Alltså vi ser inte det eviga. Men Gud ser det jordiska. Vi ingår i evigheten, men vi kan inte se den. Den är inte nåbar för oss från vårt perspektiv. Men från andra hållet så är vi så att säga möjliga att betrakta. Under den här tiden och ganska länge så menade all etablerad vetenskap, vare sig det var kristna eller inte, att den gränsen då som vi hade att göra med utgjordes just av himlavalvet. Det är inte så mycket, det ska man inte skratta och fnissa åt, för att idag så talas det både inom kyrkan och vetenskapen, och inte minst då den teoretiska fysiken, så talas det om dimensioner i universum, vilket också är en teoretisk modell som är varken mer eller mindre bevisad eller sann än vad teorin om himlavalvet var på den tiden under antiken. Och man såg då himlavalvet, det var en teoretisk modell, man såg den som en hård kupa. En kupol, rent fysisk, en materia som omslöt jorden. Himlakropparna var fixpunkter, alltså ungefär som de här LED-lamporna som sitter i taket. Eller halogen kanske det. Och de var fästade vid kupolen, och stod man då under bar himmel så utgjorde då himlavalvet rent fysiskt den gräns som skilde tiden ifrån evighet. Liksom där var det stopp för våran del. Och för allt annat som rörde sig mellan himmel och jord, det uttrycket har ni hört, det kommer ju därifrån. Allt mellan himmel och jord är det som vi har tillträde till. Tanken bakom den här arkitekturen då var att kyrkan skulle visa hur det blir när den här gränsen försvinner. Då tid och evighet blir ett och samma rum. Samtidigt så sa det här att för den som tror på Jesus så var ju den här gränsen i sak, i princip, redan borta. Vi är ju medborgare redan av det fullkomliga riket som ska uppenbaras. Och det var också det som man ville att man skulle uppleva när man gick in i kyrkan. Man var inte så där väldigt fixerad vid ord på den här tiden. Som sagt, Nya testamentet var inte riktigt klart, va? Utan teologin gjordes då i arkitekturen ögran. Det var det man skulle uppleva när man gick in i kyrkan. Kyrkan var en ambassad. Verkligheten utanför var ett främlingsland där himlavalvet stängde in oss eller stänger ut oss ifrån evigheten. Men kyrkan var den plats där detta hinder var undanröjt. En plats där man faktiskt kunde se Herrens ansikte öga mot öga. Tillfälligt, ja. Partiellt, ja, mycket. Som en målning i ett välvt tak, oh ja. Men dock. Den här förförståelsen har Petrus. Det är det här han försöker förklara. Det är den här världsbilden också som de som läser hans brev också har. Det beskriver inte jordens undergång. Det beskriver ingen smäll. Petrus visste inte ens vad en smäll var. Det fanns inga bomber på den tiden överhuvudtaget. Han hade inte ens hört talas om krut. Jag lovar er. Det är ett kraftigt våld i Bibeln beskriver man med svärd, inte med bomber. Det här finns inte i hans värld. Det är inte en smäll han ska beskriva. Utan det är det tillfälle då gränsen mellan tid och evighet förtärs. Jorden och det som människor har gjort där ska förgås, står det också. Hur ska man tolka det? Ja, med samma glasögon tycker jag. Allt annat vore väl orättvist. Alltså när detta sker så kan ju omöjligen den andra gamla ordningen finnas kvar. Det är ju ungefär som man har jord under en kupa på ett stort och så sår man frön där i och vattnar och allting. Det händer väl inte så mycket, det kommer ju inte funka. Men så lyfter man av kupan och då blir ju det här ett med resten av omgivningen och allt får liv av ljuset och förvandlas. Tänker detta i evig mening? Det handlar inte om förintelse utan om en ny ordning. En ny jord där rättfärdighet bor. En ny himmel, han säger ju det själv. En gränslös himmel. En gränslös himmel som förenar det jordiska och det himmelska. Där allt får liv av ljuset. Det här påståendet då att det som människan gjort ska förgås. Det kanske inte är helt problematiskt att hantera för den som menar sig har åstadkommit mycket under sitt jordeliv. Alltså för den som har skaffat sig en position kan ju det här upplevas som aningen hotfullt, och det med rätta, om man heter Putin och Trump och Erdogan eller så här. Man har kommit någon vart här i livet liksom och sitter på ett imperium. Sanningen är väl trots allt att flertalet av de människor som har drabbats av förintelser i vår värld och massakrer och våld eller sociala, psykologiska sådana har onekligen drabbats av detta, inte som ett uttryck för Guds vilja, utan på grund av sånt som människor gjort. Det är naturligtvis inte så att någon måste frukta det goda hon har gjort. Allt sånt är ju en förlängning på vad Gud har gjort. Men det andra då? För den drabbade blir ju då det här en upprättelsens dag. Och för gärningspersonerna blir det ju en sanningens minut. Och för de allra flesta av oss blir det nog lite av varje, skulle jag tro. Att möta Herren i det här ögonblicket, ansikte mot ansikte, han som då både är domare och offret, utifrån korsteologin, offret som också har makt att förlåta, så, och är kompetent då att ge förtryckta rätt, likväl som att straffa alternativt benåda förövare efter en sån händelse. Kommer naturligtvis för alla oss där, det kommer ingenting kommer att bli sig likt. Det är väl fullkomligt solklart. Att allt som människor har gjort ska förgås, både ur offrets och förövarens perspektiv, är ingen liten händelse. Och det kräver naturligtvis att båda erkänner Jesu överhöghet i sak. Och med viss bävan ser man naturligtvis fram emot detta. Men säkert kommer det att bli just så oändligt evigt befriande för alla som man möjligen kan föreställa sig om man försöker lite grann. Det finns en sångtext, jag tror det är Nils Frykman som har skrivit den, som lyder så här i första mening. Min framtidsdag är ljus och lång. Det är positivt. I dessa tider. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Bortom tidens tvång. Jag tycker vi sjunger den. Psalm 302. Varsågoda musikkåren.